Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Alexander Bard är tillbaka och nu kandiderar han till riksdagen. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver, via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så gör gärna det. Ta en bild på ditt favoritcitat och posta det i sociala medier. Jag kommer också ge mig ut på en bokturné tillsammans med Henrik Jönsson senare i höst som har fått namnet The Liberators. Jag kommer prata om Det här är en svensk tiger och rättsprocessen mot mig. Och Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som, liksom Det här är en svensk tiger, ges ut på Sammistad förlag. Förlaget jag har startat med hjälp av dig. 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 och 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron Salong och Scen, Harrys ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand. Och den 17 november är vi i Malmö på Slakthuset. Biljetter finner du på www.theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Jag vill också att du ska veta att jag och David Eberhardt har spelat in en reaktionsvideo på Belinda Olssons Från Savannen till Tinder som ligger på SVT Play. Och den reaktionsvideon, den ligger inte på SVT Play, den ligger på min YouTube-kanal. Och tack för all positiv feedback, och jag kommer införskaffa en snabbare dator som är dedikerad till video för att säkra kvaliteten framöver. Det kommer mer med andra ord. Jag vill också säga vila i frid, Lars Vilks. När jag talade med Lars Vilks i den här podden uppgav han sig vara svenska statens fånge. Han dog under dess beskydd. Han var en svensk samvetsfånge och hans död är en enorm förlust. Låt oss minnas Lars Vilks. Alexander Bard behöver ingen närmare presentation. Författaren och filosofen Bard har gästat Dekonstruktiv kritik många gånger förut. Nu kandiderar han till riksdagen för Medborgerlig Samling. Vore det inte roligt om Alexander Bard fick 2 miljoner kryss i valet? Med anledning av hans kandidatur lanserar jag därför hashtaggen Bard for President, stavas med en 4 och president med Z. Med de orden presenterar jag allas vår Alexander Bard. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Alexander Bard.
Tack så hemskt mycket, Aron Flam. Jag älskar dig också.
Jag älskar dig med. Det var allt för länge sedan du var här. Och det har ju hänt en hel del sedan dess. Världen verkar bli galnare och galnare. Och Alexander Bard får mer och mer rätt. Jag satt i någon annan människas podd för ett tag sedan och påpekade, därför att för några år sedan satt du här i dekonstruktiv kritik och sa att vår elit, alltså vår politiska elit och sådär, det är som Versailles nu. Men nu är det väl ännu mer som Versailles? Eller är det, har det gått...
Vi ska kanske förklara vad vi menar med Versailles då. Och sånt. Alltså, tänk att under franska revolutionen, det är Paris 1789, och det finns två ställen att vara på. Antingen är man det nya, det vill säga man är på gatorna i Paris, eller också tillhör man det gamla, och då är man en fjolla som står och pudrar näsan i Versailles och upprörs över tonfall och etikett, men har fullständigt tappat förmågan att prata substans. Så kritiken mot dagens politiska system är att vi har landat i ett Versailles där man pratar tonfall och etikett och pudrar näsan och ojar sig vad folk säger. Det finns massor med nya svärord som börjar på N och sådana bokstäver. Och så fullständigt skiter man i substansen. Man kan inte prata substans. Det finns ingen substans kvar i politiken. Det finns ingen framtid i politiken. Det finns inte en enda riksdagspolitiker idag som säger ett enda ord om Sveriges framtid. För ingen av dem har en idé om framtiden.
Så varför vill du bli...
Företag håller på att bli Versailles nu. Så nu säger vi nästa steg. Det värsta är nu att... Nu håller även liksom marknaden och företagen på att bli Versailles. När woke äter sig in i företag och äter upp dem inifrån med. Så att jag börjar nu positionera mig för att bli en woke-städare i företagen och ta fett betalt de kommande åren för att städa bort woke från företag. När det kommer bli nästa stora trend.
Ja, men nu kandiderar du till riksdagen.
Ja, jag gör ju det formellt.
Ja.
Jag råkade börja kandidera samma dag som Hanif Bali-bomben sprängdes. Så att jag tänkte säga här och nu att om Hanif Bali då får sparken från Moderaterna... Och förmodligen...
Så det hade inte med Hanif Bali-bomben att göra? Utan...
Nej. Den kom alldeles samma dag som jag officiellt kandiderade för Medborgerlig Samling.
Uh-huh.
Det är ju så att jag kandiderar inte för Moderaterna, som jag tycker att Hanif Bali borde ha lämnat för länge, länge, länge sedan. Jag tycker att både Hanif Bali och Niklas Wikman, som jag älskar, borde lämna Moderaterna. Men om Hanif Bali då inte får kandidera, utan snarare har fullt upp med juridiken under våren 2022... Och med all sannolikhet är en svensk Dreyfus-affär i uppseglande och med all säkerhet ett justitiemord innan nästa sommar, så kan han bara åtminstone få en semester från allt det, kanske få åka med mig till Almedalen, så kan han åka till Almedalen och vara min assistent. Och sen kan ju folk rösta på Bard. Och så röstar de på Bali.
Men om det inte finns någon framtid...
Bard är en bra ticket ihop, eller hur?
Det får ja, men om det inte finns någon framtid i riksdagspolitiken, varför ska du bli riksdagsman? Och när
någon
kom du på idén? Och hur kom du på idén? Och varför kom du på idén?
Någon måste montera ner det här snyggt. Det vill säga, vårt samhälle går mot något som heter sensokrati. Det betyder att AI kommer att ta över nästan allt som politiker har satt sköta tidigare. Vi behöver inga fler dumma beslut. Vi behöver snarare ett exekuterande makten. Och exekuterande kommer AI ta hand om. Det här är ju då det sjuka, att vi har ju haft en datarevolution sedan 1970-talet. Och på alla andra områden i samhället där data rättat sig in, så har systemen blivit effektivare och det blir större vinster och färre människor behövs överallt. Mm. Med ett stort undantag, den svenska staten. Den svenska staten är idag större och dyrare än någonsin, trots att den har data överallt. Och varje gång man installerar data i den svenska staten för att göra den effektivare, så anställer man fler och inte färre idioter. Så vi har idag en byråkrati där säkert hälften av alla jobben är fullständiga bullshitjobb, och det är därför jag har gått med i Medborgerlig Samling, som är det enda, åtminstone det första, svenska radikala skattesänkarpartiet. Jag anser att landstingen ska skrotas, kommunerna ska göras starkare, staten ska göras stark, men den ska vara liten och hanterlig och den ska bara ägnas åt sin kärnverksamhet. Och för att kunna göra det så ska skatterna slaktas. Vi behöver över hela linjen rejäla skattesänkningar på åtminstone 25-30% först. Och det betyder att om man röstat Medborgerlig Samling 2022, så finns det ingen bortkastad röst. För jag ser ingen skillnad alls längre mellan Ulf och Magda. Ulf och Magda är exakt samma skit. Och vill man inte ha de här högskattepartierna som ska driva sociopolitik och bestämma över dig hur du ska leva ditt liv och först snor dina pengar, dina skatter, och sen använder skatterna till att manipulera ditt huvud så du blir som någon annan vill att du ska vara, så du inte får makten över vem du ska vara. Det är det sossar och moderater håller på med idag. Och jag vill ha bort båda två. Därför är min målsamling.
Men Hur många röster måste du ha då för att komma in i riksdagen?
Jag har inte räknat på det faktiskt, och jag skiter i det. Och det är så att den dagen min kandidatur tillkännagjordes så höll jag mig borta från att kommentera någonting. Jag gick under jorden helt enkelt. Jag tänker inte sälja mig själv för 5 öre. Jag tror folk är spytrötta på politiker som springer runt och försöker sälja sig själva. För i samma ögonblick som du försöker sälja dig själv så är du en reklamkille, och en reklamkille så är du en lögnare. Det finns alltså ingen möjlighet för någon att bedriva en politisk kampanj och be folk rösta på dig utan att du samtidigt ljuger. Den korrelationen är nu total. Och det betyder att jag anser det enda sättet att vara politiker idag i sådana fall att vara tillgänglig, sätta upp sig på en plats där folk diskret får sätta ett kryss för ditt namn om de har lust med det, och så kan de rösta på dig. Men jag tänker inte hålla på att sälja mig överhuvudtaget, för jag tror att det går inte att sälja sig själv längre för att allt trovärdigt ryker. Eftersom vi hatar reklam, vi hatar annonser, vi hatar marknadsföring, vi hatar spam, för det var det. Det gör allihopa idag. Och jag tror algoritmerna är det som räddar oss, och vi vill ha bort all reklam. Och då måste också reklamen ställas bort från politiken. Valstugorna måste stängas, måste slå igen alltihopa, så att folk själva får leta upp vad de vill rösta på. Mm. Det är den enda vägen framåt för politiken. Annars kommer ni inte ha någon trovärdighet alls.
Och då ska människor sitta och liksom läsa tjocka, tråkiga partiprogram?
Nej, de kan lyssna på en podcast med Aron Flam, Alexander Bard och gäst. Sen kan de bestämma vad de ska rösta på. Det går alldeles utmärkt att göra det. Right. Och varför kandiderar inte du?
Varför?
Vad tar judarna vägen förresten nu när liberalerna sviker dem?
Därför att jag känner mig själv, och jag ska inte ha den typen av makt och ansvar som ett politiskt ämbete innebär.
Jo, jag skulle rösta på det. Lätt. Jag tycker du är intellektuellt överlägsen varenda jävel om du 340.
Och jag kan mycket väl tänka mig att rösta på dig, för jag tycker att det är en rolig idé. Men så ponera nu att, ja men låt oss säga att 1,5 miljoner svenskar då diskret sätter ett kryss på Alexander Bards namn.
Ja, vet du fan, konkurrensen är ju inte särskilt tuff.
Nej, alltså jag tror...
Alltså, det är ju skral. Alltså,
du får inte underskatta dig själv heller som missnöjesröst här. Att folk tänker, det här är roligt, tänker de. Ja.
Jag tror rent cyniskt sett att det krattade klart för Jimmy 2022. Men Jimmy och Sverigedemokraterna är ju dels arbetarklass och dels ett högskatteparti. Och Medborgerlig Samling är ju medelklass och ett lågskatteparti. Så det finns en tydlig klar skillnad. Jag tror många tänker så här, att de ger någon rösten till Jimmy och skiter i Ulf 2022. Och skiter definitivt i Magda. För manliga arbetarklassväljare vill inte ha en tant som boss som sen bara ska expandera offentlig sektor och skit i arbetarklassen. För det är Magda kommer göra. De röstar på Jimmy, men det är nog många som tänker sig att de kanske röstar på Jimmy 2022 men vill rösta på någonting annat 2026. Så tänker man långsiktigt mot 2026 och 2030 kommer Medborgerlig Samling slå igenom. Och jag tror det som måste hända först att du måste ha negation, som Egil sa, innan det nya kommer. Någonting måste först kollapsa. Och den tydliga måltavlan är ju Liberalerna, som inte längre är ett politiskt parti utan numera är en schizofren självmordssekt.
Mm.
Har du lagt märke till att Nyamko Sabuni är etta på riksdagslistan, men 3 av de 6 översta namnen är dödsfiender i Nyamko Sabuni, som redan har sagt att de aldrig någonsin kommer käka eller ta en fika med Jimmy Åkesson. Det partiet har alltså inte bestämt sig om någonting överhuvudtaget. Liberalerna är den totalt otrogna horan som är otrogen mot alla, så ingen vill ligga med det alls. Det är en schizofren självmordssekt. Nyamko Sabuni har misslyckats leda partiet. Hon fick ett mandat att stå där och peka med en hand och sen tvinga alla att följa henne och annars bort med dem. Men hon håller kvar sina egna fiender vid sin egen barm. Och håller man kvar sina egna fiender vid sin egen barm, då är man inte värd att rösta på. Det går inte. Det här funkar. Så Liberalerna kommer kollapsa, det är helt övertygad om. Och om de kollapsar, och förmodligen är Miljöpartiet, som ju redan erkänt att de är en klan, så det inte finns någon tveksamhet om det. Nu är det officiellt att de är en klan. De andra politiska partierna är kaster. Så det betyder att det är slutna rum, riksdagspartierna alla har slutna världar, nu ärvs titlarna i partierna, nepotismen är total. Det är så att barnen ska ärva föräldrarnas titlar. Ingen annan kan bemöda sig om att komma in. Anstängningen för att överhuvudtaget märka sig i partierna är alldeles för stor. Det betyder att alla ger upp. Ingen går in i partierna. Det är ingen medlemsrekrytering, vilket passar partierna perfekt.
De har statsbidrag.
De behöver fler jobb att ge till färre medlemmar. För det handlar bara om att fixa jobb åt partimedlemmar. Det var Moderaterna och Socialdemokraterna har sysslat med de sista 30 åren. Och det är ingenting annat än privilegiemaskiner. Alltså, det privilegierade kaster som driver riksdagspartierna idag, och de vill inte ha någonting annat än att återföda sina jobb de redan haft. Vilket betyder att de allihopa vill ha en större offentlig sektor och en större stat, vad som än händer. Alla partier i Sveriges riksdag idag vill ha en större stat.
Mm.
Alla vill ha det. Alla vill ha mer pengar av oss. Alla vill ha mer skatter, och alla tänker ge oss ännu mindre tillbaka och stoppa ännu mer i egen ficka. Det är bara att alla gör det, därför inte syns tydligt. Men det är så alla riksdagspartierna ser ut.
Men vad ska du göra om du kommer in? Det är det jag undrar.
Ja, gud, vad gör man då? Man tillsätter, men man outsourcar, antar jag.
För det första, vad ska du ha på dig?
Utskott,
vad ska du ha på dig?
Jag har stylister. I alla fall då kommer jag ha stylister, ja. Just det. Nej, men så här är faktiskt att jag hade en gudfar när jag var liten som hette Sigvard Rimås. Jag växte upp med honom vid min sida. Han dog tyvärr ung. Han hade mycket väl kunnat blivit Folkpartiets ledare annars så småningom. Han var väldigt lovande och kraftfull politiker. Han var min gudfar när jag växte upp. Han var som en andra pappa för mig. Så jag var redan med uppe i riksdagshuset som liten parvel och fick se hur det funkade uppe redan på den tiden. Och på den tiden hade ju riksdagsmän maktinflytande. För det hade ju riksdagsmännen 3 sekreterare var. Nu har väl en riksdagsman ungefär en sjättedels sekreterartjänst per person. Vilket betyder att all makt har flyttat till partiledarna och riksdagsmännen är bara knapptryckare. Och det tänkte också medborgarsamling göra någonting åt. Det är ju ett decentraliserat platt parti. Poängen är att riksdagsmän som väljs från medborgarsamling ska ha makt och inflytande och egna resurser. Så att de kan utöva den makt vi faktiskt tillskriver riksdagen. Sen vill jag ha en författningsdomstol så småningom och en mycket, mycket starkare grundlag i Sverige. Medborgarsamling är ett liberal-konservativt parti, och det konservativa projektet är att göra en mycket, mycket starkare fäste i historien, att svensken ska känna integritet och stolthet över sin svenskhet. Det är vad konservatismen ligger. Men det liberala projektet ligger ju i visionen och framtiden. Medborgarsamling har en vision. Vi kallar den Sverige 2050. Känner du till något riksdagsparti som har en vision för framtiden? Nej, inget av dem.
Många, när jag tar upp med, många som inte är särskilt insatta, de jämför det med AFS. Hur har de fått det intrycket? För AFS är väl etnonationalister, och det är väl inte...
Därför att Socialdemokraterna har satt en liben på dem. Socialdemokraterna ljuger om alla konstant. Vet vi inte det vi lagt, att sossarna ljuger om alla sina motståndare och försöker brunsmeta och tokkleta allt och de håller
vet
på
vad,
med. Samtidigt som de regerar ihop med en dårsex som heter Miljöpartiet, som verkligen är full av dårar.
Alltså, jag har anat att smutskastning är någonting som sossarna skulle kunna tänka sig att ägna sig åt.
Ja. Vi har en bra one-liner här.
Ja, eller hur?
Det Sverigedemokraterna gjorde för varmkorven ska medborgerlig samling göra för sushin.
Okej, vad menar du med det då?
Sverigedemokraterna gjorde en anmärkningsvärd sak. Efter att löntagarfonderna kollapsade på 1980-talet och reformpolitiken nått vägs ände och det inte längre fanns några reformer att utföra i socialistisk riktning, för även socialisterna själva hade sagt nej till mer socialism. Sossarna själva, deras egna väljare, ville inte ha några löntagarfonder. Det var Olof Palmes vansinniga påhitt som han aldrig borde drivit. Efter löntagarfonderna dog Socialdemokraternas själ och hjärta. Det finns inte längre kvar någon skär i det partiet. Det är ingenting annat än en privilegierad kast som hålls igång för att förse medlemmarna med jobb, vilket kallas politiska positioner. Och de har man i kommuner, landsting och stat, och det är väldigt många jobb man ska fixa. Och sen när man gift sig med den offentliga sektorn, vilket betyder att folk som sitter på bullshitjobb i offentlig sektor och får mycket betalt för de bullshitjobben kommer rösta på sociala lojalitet. Och då är det tyvärr på grund av den enorma offentliga sektorn i Sverige uppe i över 20% av väljarna. Det är vad Socialdemokraterna är idag. Det betyder att alla hot mot den här privilegierade kasten som uppstår kommer de ge sig på. Och eftersom de ljuger om sitt eget motiv och påstår att de vill genomföra reformer som inte går att genomföra, för det är inga reformer, det är bara egenintressen det handlar om, så betyder det att om man ljuger om sig själv så ljuger man förmodligen om andra också. Och framförallt ljuger man om nya krafter, att man inte ljuger om Moderaterna, säger en hel del om hur svaga Moderaterna är, för det betyder bara att det är den lydiga fähunden som sossarna har som sin partner. Decemberöverenskommelsen visar det tydligt. Och ska du då komma förbi både Moderaterna och Socialdemokraterna, då måste du gå till ett nytt parti, för de andra är bara lydpartier.
Ja.
Där kom medborgerlig samlingen, och det är väl klart att sossarna gör allt de kan för att angripa medborgerlig samling och ljuga ihop så mycket skit om det här partiet som möjligt. Därför säger jag till alla människor, läs för fan inte den jävla Wikipedia-sidan. Wikipedia är bara woke. Läs partiprogrammet. Det är det man gör för att ta reda på vad ett parti vill. Och kolla upp vilka människorna är. Jag är med i medborgerlig samling för att jag har läst partiprogrammet och tycker det är toppen.
Det här är radikalt mycket bättre än allting annat som svenska politiska partier någonsin hittat på. Det är en plan för framtiden. Det är en idé om ett Sverige som lämnar socialismen bakom sig och tar död på socialismen snarare.
Och det vore väl
ett Sverige som liknar ett civiliserat land som Schweiz, som är dubbelt så rikt som Sverige och klarar alla de grejerna som vi krisar med just nu. Schweiz har inte en stor integrationspolitisk kris. Schweiz har inte gängvåld där man skjuter ihjäl varandra på gatorna i Zürich och Genève som man gör i Stockholm och Göteborg just nu. De har inte våra problem. De har inte haft Moderaterna och de har inte haft Socialdemokraterna som drivit dem in i helvetet. Det har inte Schweiz. Okej, varför blir inte Sverige mer likt Schweiz?
Ja, varför inte?
Ja.
Båda är germanska länder, båda har en historia som är rätt lik. De är länder som har varit neutrala länge. Den ena är alla skurkars bank, den andra är världens vapenhandlare. Så
utmärkta branscher att vara i, tycker jag.
Vill man tjäna pengar så absolut.
Ja, och jag jobbar i Schweiz själv, eller snarare i Liechtenstein, för jag jobbar med krypto och blockkedjor.
Ja. Ja.
Och det är jävligt hedervärt jobb, kan jag säga. Det är väldigt kul att hålla på med och det är väldigt lukrativt. Det är sånt man ska syssla med, det är framtiden helt enkelt. Varför skulle inte Sverige kunna göra det då i sådana fall? Ja, om Schweiz är mycket rikare idag än vad Sverige är, om man betalar mycket lägre skatter, då kan det vara en bra modell att titta på i sådana fall. Så jag älskar Ilan Sadés utmärkta slogan Make Sweden Switzerland Again. Tyvärr kommer vi kunna behålla den sloganen i decennier framåt, för att det kommer ju ta tid innan Sverige blir Schweiz, men det är en fantastisk slogan. Make Sweden Switzerland Again, tycker jag bra. Varför blandar man inte ihop Sverige och Schweiz länge som man gjorde och tänker på dem i samma veva? Det är därför att Sverige har blivit mycket sämre. Det är därför man inte blandar ihop länderna längre om man är amerikan till exempel. Sverige är ett mycket sämre alternativ än Schweiz idag. Och frågan är, hur hamnar vi där om inte genom vanstyre de sista 20 åren?
Alltså jag är helt med dig på vanstyre de sista 20 åren. Det är en stor del av det vi gör här, dekonstruktiv kritik i att peka ut vanstyre. Men så, och jag vill hålla mig kvar lite vid smutskastningen.
Aha.
Därför att jag tror att det bara kommer bli värre. Sen så tror jag också att det kan vara så att liberalerna kanske åker ut. Och då är det sossarna som sitter kvar efter det här valet.
Ja, då finns det ju inget ens formellt liberalt alternativ i borgerligheten. Det finns ju inget liberalt alternativ i borgerligheten idag, vilket de medborgerlig samling tänker bli. Det finns ju inte. Men liberalerna, enligt namnet i alla fall, ett väldigt ironiskt namn, låtsas ju vara det. Men om de ryker så finns det inget sånt alternativ. Det vill säga, om man nu är liberal i Sverige, finns det ingenting kvar att rösta på.
Nej.
Mer än medborgerlig samling. Det är vad vi hamnat nu. För nu är Centerpartiet öppet sossar. Alla förutom Annie Lööf har för övrigt dragit från partiet. Åderlåtningen har varit enormt sista året. Det är bara Annie kvar. Och tydligen så Annie Lööfs grej att köra någon slags YouTube Bianca Ingrosso-kopierande show om sitt hemliv och hur hon tar hand om sig.
Men det funkar i
och det ska
valet.
Tydligen styra Sverige. Liksom. Ja. Så, ja, det är tydligen det som är grejen, va? Det är väl inte någon riktigt allvarlig konkurrent, kan jag tänka mig. Och problemet med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är att det är högskattepartier. Det är det. De vill ha en stor stat och de vill ha stora omfördelningar och de ska bry sig om privilegierade människor hit och dit som ska ännu mer bidrag. Och det håller inte. Det är inte ett starkt Sverige som håller för framtiden som de tänker bygga, och därför är inte de trovärdiga heller.
Och vad är visionen då som medborgerlig samling har? Alltså är det bara Schweiz? Alltså direktdemokrati?
Nej, alltså vi har haft ett socialistiskt Sverige med en vansinnigt stark stat och sen en marknad som tyglats och pumpats av staten. Så marknaden får fungera på statens villkor.
Mm.
Och sen har den pumpats på resurserna som sen tankats in i systemet för att hålla igång en stor statsapparat. Vi har hankat oss fram på det fram ungefär till nu. Nu kommer techsektorn och drar ifrån där skapas alla jobb. Vilket också betyder att det härliga patriarkatet är tillbaka, för det är bara män som jobbar med tech, inte kvinnor. Så männen kommer glida från igen, de kommer ha de högre inkomsterna, de kommer jobba hårdare än vad kvinnor gör. Det är en tendens vi kommer se de närmaste 20 åren ganska tydligt. Vilket kommer göra Socialdemokraterna ännu mer desperat radikalfeministiska, för det är tydligen deras ideologi idag.
Så vi kommer och deras väljarbas.
Ja, så könskriget kommer explodera i Sverige närmast 10 åren, det har bara börjat. Så könskriget är den stora katastrofen som väntar nu. Och den kommer att accelerera nästa lågkonjunktur kommer. För nästa lågkonjunktur kommer bli första gången då kvinnor blir arbetslösa i massor i Sverige och män behåller jobben. Lägg märke till en sak under covid-19. Varenda sån här liten butik som stängt här i Stockholm. Varenda sån butik är i snitt 3,5 kvinnor som förlorar jobben. De 3,5 jobben ryker och blir 3 nya jobb för effektivare processer på logistikcentra och bland kurirer, vilket är jobb för män. Så det är till och med så att afghanska invandrarkillar idag är mycket lättare att anställa än kvinnor. när du tittar på var jobben skapas. Kvinnor har investerat stenhårt i gamla sektorer. De i bästa fall pluggar medicin, juridik, ekonomi. Exakt de grejer där jobben kommer slaktas de närmaste 10 åren. Exakt de grejer tech kommer gå in och ta bort massor med jobb. Och då finns det bara en sektor till kvar för kvinnor där de får jobb, och den heter offentlig sektor. Och efter nästa lågkonjunktur är jag övertygad om att minst Sveriges män kommer haka på hashtaggen skatteupproret. Då kommer skatteupproret, även om det är en fantastisk kvinna, Josefin Uta, som är den som pekar ut vad det här kommer ske. Hon är ju för sig ingenjör. Och ingenjörtjejer är något annat än kommunikationschefer. De är underbara. Kvinnliga ingenjörer gillar. Josefin Uta pekar ut det. Slöseriombudsmannen pekar på det. Så vi kommer att skatteuppror som kommer efter nästa lågkonjunktur. Varför? Jo, 1. Folk kommer på allvar börja ställa sig frågan, vad fan får jag för pengarna? Leif Östlings fråga.
Mm.
De får ingenting för pengarna idag. Vi betalar mer skatt än någonsin, vi får tillbaka mindre än någonsin. Därför en större del av skatten någonsin går bara till att hålla igång en gigantisk blödande offentlig sektor och skitjobb. Det var vad man använder dina skattepengar till. Du får aldrig tillbaka dem. Det är vad som händer. Det kommer bli tydligt när lågkonjunkturen kommer, för då får man tillbaka ännu mindre, men skatten blir ännu högre. För skatter höjs vid lågkonjunktur, jobben blir färre, samtidigt som staten bidrar mindre, för då måste staten täppa igen sina egna hål. Och vi har inte sparat i framtiden, det har vi inte gjort. Okej? Det är lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen innebär också att det blir kvinnor som blir arbetslösa och män som får jobben. Det kommer skapa ännu större missnöje hos kvinnor. Eftersom kvinnor och offentlig sektor är Socialdemokraternas enda väljare, så betyder det att Socialdemokraterna kommer gå ännu hårdare fram i radikalfeminismen, och de kommer hitta på alla möjliga galna regler, som till exempel istället för att utbilda ingenjörer på Chalmers och lägga resurserna på att utbilda ingenjörer på Chalmers och KTH, så kommer Socialdemokraterna kräva att hundratals miljoner läggs på genuscertifiering och könskrig och liknande, vilket inte gör varken män eller kvinnor till bättre ingenjörer, utan gör att Sverige får sämre och färre ingenjörer och får fler och fler besserwisser i offentlig sektor. Det är vad som kommer att hända. Socialdemokraterna har ingen annan policy. Magda ska hålla i statskassan med hårda nyper, det vill säga beskatta oss alla hårdare. Hon har ingen plan för hon ska bemöta radikalfeminismen. Det betyder att statsfeminismen kommer bli hårdare. Och då undrar jag bara, hur länge står svenska män ut med den här dårpippin?
Vilka svenska män?
Ja, det är frågan. Är det bara du och jag kvar?
Det verkar ju så. Eller, ja, David Eberhardt också. Han var faktiskt
vi
här.
Har nog en hel del lyssnare här som är killar som är väldigt sugna på att bli svenska män och sluta vara svenska syltryggar. Jag tror vi har det. Och jag vill uppmana alla som deltar i den här konversationen med dig och mig just nu, alla ni som lyssnar. Om du är en kille idag, se upp nu närmaste 10 åren. Könskriget kommer bara accelerera. Och jag ser en tydlig trend på ett ställe. En tydlig sån trend. Kommer du ihåg den nya samtyckeslagen som letas in i svensk lagbok, fastän alla jurister protesterade, fastän alla kvinnliga jurister protesterade och sa att de var dårpippi?
Mm. Ja. Och lagrådet sa att de var vansinne.
Ja, lagrådet sa att de var. Nu kommer konsekvenserna.
Ja.
Den här hösten, i smyg, media pratar inte om det här för det är så jävla obekvämt. Den här hösten ser vi nu en pandemi av unga killar som hade något dåligt ligg för flera år sedan, som plötsligt får se en polisanmälan och blir arresterad och slängda i häktet i 40 dagar. För att det dåliga ligget de hade för flera år sedan har pratat med sina väninnor. Och den tjejen som var det dåliga ligget har kommit på att det där ligget var inte okej. Okay.
Mm.
Går till polisen och säger att det inte var okej. Okay. Ibland händer det inte ens någonting. Situationen var inte okej. Okay. Och det blir nu våldtäktsdomar i svenska domstolar. Och de här killarna, som är mellan 25 och 30 år gamla som regel, och precis på väg att bli färdiga på högskolan, precis på väg att starta karriär, precis på väg att starta företag och skapa jobb till andra människor, de killarna flyger in i fängelset 4 år åt gången och får sina liv fullständigt förstörda. Och det här drivs på av radikalfeministiska åklagare i det svenska rättsväsendet. Och advokaterna och allihopa sitter fullständigt bakbundna. Det här är en katastrof som väntar på att hända. Och jag kan bara tänka, men vad kommer de här killarna göra när de kommer ut från fängelset om de inte är fullständigt nedbrutna av våldtäktsanklagelsen? De kommer hata den svenska staten och de kommer vara aggressiva. Vi skapar en tickande bomb här just nu. Den där samtyckeslagen måste bort. Och det är så att vi måste återinföra hellre fria än fälla i domstol. Och vi måste bry oss om tjejer som verkligen blir våldtagna på riktigt. Vi kan inte hålla på med skitsnacksdomar. Vi kan inte hålla på med hörsägen som bevisföring i svenska domstolar. Det är exakt vad som sker idag. Och nu ringer advokaterna till mig oroliga och vill att jag ska säga de här sakerna, för ingen vågar säga någonting. För alla är bakbundna, allas karriärer är över om vi ifrågasätter de här dårpippigrejerna just nu. Men det är exakt vad socialdemokratisk politik har lett till i Sverige. Radikalfeminismen har ätits in i rättsväsendet. Och där springer nu kvinnliga åklagare omkring. Och de försöker fälla första bästa kille som är totalt oskyldig, bara för att några brudar har gått ihop lite förvirrat och gått in till polisstationen med skitsnack. De här tjejerna blir också trasiga. De mår inte bra där heller, för det är ju någonting som inte stämmer. För tjejerna håller ju på med något slags shit-test mot killarna. Det shit-testet fallerar. Killarna blir fällda domstol. Helt plötsligt sitter du som en tjej och minns ett halvtaskigt ligg för 3 år sedan, lite taskigt självförtroende. Och den där killen som förmodligen är ganska snygg, han var inte inom ditt scope i vanliga fall. Nu har han dömt till 4 års fängelse. Och du ska känna någon lust över makten du har. När de här tjejerna blir bara ätstörda, hamnar på psykakuten istället. För efter covid-19 idag har vi en pandemi av unga tjejer som köar till psykakuten i Sverige. Och de har massor med ätstörningar, tidiga utbrändheter. Och var tredje svensk tonårstjej idag går i självmordstankar. Det är resultatet av radikalfeminismen. Det är en sjuk ideologi både för killar och tjejer. Och det är den vi har haft som statsideologi i Sveriges 1980-talet.
Och kommer fortsätta ha, om man ska tro det.
Vi kommer fortsätta ha den så länge Socialdemokraterna sitter och gör. Eller så länge Moderaterna sitter där de sitter.
Ja.
Det här är alla riksdagspartiers gemensamma ideologi idag.
Ja, det är snarare en allmän svensk kultur.
Så länge du fortsätter att fida den här kokon som inte är staten med de enorma skattepengarna man tar från oss, så kommer den vara det här. För radikalfeminismen är statsfeminismen, är Sveriges statsideologi idag. Allting är feminism idag. Det är bara feminism och hållbarhet. Allting görs till det, oavsett om det har någonting med män, kvinnor eller miljön att göra. Allt görs till feminism och hållbarhet. Allt blir Margot Wallström. Absolut. Det är Margot Wallströms stalinism nu på varenda nivå i Sverige.
Ja, men du pratade om kaster tidigare.
Yep.
Ja. Om då, är det Miljöpartiet som är braminerna i den svenska kast? därför att det är mitt intryck att, du vet, så fort någonting går käpprätt åt helvete, då kommer det bli någon sorts klimatdemonstration i Sverige.
Ja, men det är ju chimären.
Alltså, för min del, när jag tittar på vänstern, då ser jag det som någon sorts ny hedendom, en ny sekulär religion.
Nej, hedendom är mycket bättre. Dra inte ner hedendom i den här skiten.
Ny hedendom,
det är nihilism. Det är massnihilism ni pratar om.
Relativism i alla fall.
Det är inte hedendom. Det är nihilism vi pratar om. Vi pratar om nihilistiska lynchmobbar som vi har idag. Det är lynchmobbar som bara vill illa. De vill inget bra ens för sig själva. De vill bara illa. De njuter av att vilja illa.
Men är det Miljöpartiet som är överste prästerna? Därför att jag tänker att om de är de som ansvarar för att förvalta deras ideologi runt hur man ska förvalta naturen, eller vad man ska säga.
Nej, det är Socialdemokraterna. Statsfeminismen är socialdemokratisk ideologi, och den körde Mona Sahlin, den körde Margot Wallström, och den kör Annika Strandhäll idag med, och de kör deplatforming, och de kör cancel culture och hela skiten. Annika Strandhäll är bara det nya monstret som dyker upp nu från det facket. Det är vad de har i Socialdemokraterna idag. De ansvarar för det. Miljö- och klimatfrågan slänger de på det här lite när det passar. Och slänger lite hållbarhet på alltihopa. När alla andra argument ryker. För det är en hållbarhetsfråga plötsligt. Och det är inte hållbarhetsfråga om miljö och klimat. Det är en hållbarhetsfråga om könsidentitet.
Varför tog du upp just Annika Strandhäll? Har det någonting med Ivar Harpi att göra? Därför att här sitter vi och diskuterar Bali, men de senaste typ 4 eller 5 dygnen vid det här laget så är Arpi trending på Twitter för att han skrev någonting om Ernst Jünger och en yxa.
Ja, men Ivar Arpi är kar också. Han har bekänt att han måste försvara sin manlighet på något primärt sätt till att börja med. Och det gör Ivar Arpi, tycker jag, lysande. Han är med i vår klubb, tycker jag absolut. Och det ska ni... Läs Ivar Arpi, alla ni som lyssnar. Följ hans podcast, han är toppen. Och så kommer han in med arbetarklassbakgrund också, vilket kan vara väldigt uppfriskande. Som vi ser mer och mer. Som både invandrarkillar och arbetarklasskillar idag vet ju om att det här är sjukt som pågår. Det här är patologiskt, det vi ser just nu. Jag skulle säga så här, att det viktiga här är väl att när du kommer nära klassanalysen, då gör det ont, för vänstern är ju inte en vänster. Den riktiga vänstern i Sverige idag, det är Mike Enoksson och Malcolm Kyone som påpekar att klassanalys är det enda vänstern ska hålla på med. Den ska bara hålla på med, får alla en lika stor chans i livet, eller får vissa chanser och är privilegierade och andra får inte chansen alls. Och då är det ju så att redan det politiska systemet idag, eftersom det är ett kastsystem, innebär att ingen som kommer utifrån får chansen.
Nej,
man blir en Hanif Bali som förr eller senare mobbas bort. Ja. Det är bara en tidsfråga när du ska mobbas bort från systemet. För köttgrytan ska tillhöra någon som har ärvt den. Det är de som redan tillhör de privilegierade som ska få köttgrytan och få jobben. Och jag tror inte Ulf Kristersson... Ska vi utmana Ulf Kristersson idag? Jag tror inte Ulf Kristersson till exempel vågar ringa David Eberhard och fråga om han vill bli socialminister. Det var Ulf Kristersson borde göra. Det skulle vilken kommunikationsrådgivare som helst säga till Kristersson. Ring en sån som Eberhard. Ta in någon som frisk fläkt. Han ska göra ett lysande jobb på den viktigaste ministerposten som finns i Sverige 10 år framåt, som är socialministerposten. Jimmy kommer säkert komma på det, men inte Ulf. För Ulf ska ge alla jobben i sin regering till sina polare som väntar på sin tur att få de jobben.
Ja.
Det sitter han fast i. Han är en broiler själv och han ska fida andra broiler med de jobben han ska skapa när han tar den makten. Det är Moderaternas dilemma, och därför var redan från början Hanif Bali chanslös att göra karriär i Moderaterna, trots att han är deras enda stjärna. Men han är chanslös att komma fram i ett sånt privilegiesystem. Och där har du både Moderaterna och sossarna idag. Det finns ingen bortkastad röst i det fallet. Jag tycker de är lika dåliga alternativ båda två.
Och SD?
Ja, men SD sitter ju och driver sossepolitik på varenda område. Och nu kommer ju Socialdemokraterna försöka planka dem utan trovärdighet och integrationsfrågan. Men
du har också noterat att sossarna nu är lagordning
på integrationspolitiken
partiet.
Är samma som sossarna har. I Medborgerlig Samling har vi en levande debatt idag om man kanske ska ryka undan matten på gängvåldet. Det vill säga, om gängkriminaliteten ska stoppas handlar inte bara om fler batonger och hårdare straff. För det skriker både Moderaterna och sossarna då och härmar Sverigedemokraterna. Vi kommer inte bli av med gängkriminaliteten om vi inte avslutar war on drugs. Den debatten finns bara ett parti idag, det är Medborgerlig Samling. Och de har redan tagit beslut om avkriminalisering av droger generellt. Och flera sådana beslut är lagda. De diskuterar medicinsk marijuana och sånt inom partiet idag. Det är förmodligen där du kommer se den första rörelsen mot att man istället att prata cannabislegalisering som en privatfråga, så pratar man om cannabislegalisering som att få kontroll över den svarta ekonomin. Vilket är vad det egentligen är idag, för det är den viktigaste frågan idag. Om vi har en gigantisk svart ekonomi, vi skulle tippa att cannabishandeln i Sverige är ungefär 20 miljarder per år, så har du någonting som göder en gigantisk svart sektor, det vill säga gängkriminaliteten. För det är svårt att beställa cannabis på posten med flugsvamp eftersom det luktar. Alltså de andra drogerna flugsvamp tar hand om. Vad som däremot stannar kvar och fidar gängkriminaliteten i förorten är cannabishandeln. Och den är då ett gigantiskt hyckleri. Om jag ska lära någon som kommer till Sverige svenska värderingar som de ska tro på, de ska lära svenska språket, skaffa sig ett jobb och bostad och kanske till och med försörja en anhörig, så får de stanna i Sverige. Om jag samtidigt lär dem att i Sverige super vi, men en betydligt ofarlig drog som heter cannabis slänger vi dig i fängelse för i flera år och kastar ut ur landet ett fängelsestraffet, då skulle jag säga att jag har inga svenska värderingar att presentera, för jag har motsatt mig själv direkt. Det måste vara konsekvent. Mm. Hampa måste likställas med alkohol. Minst likställas för en mindre farlig drog. Och det är numera en vanligare drog. Det är snart 1 miljon svenskar som röker på regelbundet. Andelen ökar hela tiden. Tyvärr är de tvungna att gå och handla sin hampa från en källa som i sin tur fida gängkriminaliteten. Det är inte hampaköparnas fel. Det är sossarnas och moderaternas jävla fel att vi har det så. Det är socialdemokraterna och moderaterna som idag göder gängkriminaliteten själva genom att se till att gängkriminaliteten fidas med 20 miljarder i cannabispengar varje jävla år. Detta är Ulf Kristerssons och Magdas fel. Det är deras fel. Det är deras fel att vi är gängvåldet, och det är de som föder det.
Morgan Johansson.
Ja, exakt. Ja. Och det är Sverigedemokraterna med på. Jag ser inte något tecken hos Jimmy och hans härliga gäng som säger att de tänker lösa integrationsproblemet. De är hittills bara ett missnöjesparti som säger det är ett problem, och de ville stoppa invandring innan det blev för stor. Nu är den här, nu är folk invandrade. Du kan inte kasta dem i havet. Du kan inte gasa ihjäl dem, vad Sverigedemokraterna tror. Invandrarna bor i Sverige, måste integreras. Var är då en policy för integration? Det har inte Jimmy. Det har Medborgerlig Samling, och det är skillnaden.
Hur står ni i förhållande till minimilön som koncept?
Jag har inte tagit ställning eller kollat in på de mindre frågorna. Det är för mig inte partiprogramsfrågor. Jag är ideolog och koncentrerar mig på ideologin. Så jag kommer nog säga många gånger när frågorna kommer upp. Eller enskilda frågor kommer inte att vara de mest pålästa. Det kommer inte heller vara min expertis som kandidat. Det kan en partiledare avkrävas. Det kan till och med partistyrelse avkrävas. Jag är varken det ena eller det andra av de två. Jag bara tackat ja till att vara tillgänglig som kandidat för Medborgerlig Samling. Och jag tror till exempel de kan komma in i Stockholms stadshus. Och det kan också att komma in i riksdagen nästa år om vi får en riktig omritning av kartan under våren. Vilket ja, men, är fullt möjligt.
Ja, men alltså rent hypotetiskt. Tänk om det blir någon sorts Alexander Bard-kärleksvåg här under våren. Och så röstar 1,5 miljoner människor på dig. De kryssar dig liksom.
Ja.
Ja. Du borde med andra ord bli partiledare då för Med.
Och nej, det tycker jag gillar ett bra jobb som kan vara där. Jag är ideolog. Jag är en klassisk ideolog. Jag ska egentligen sitta och hjälpa till, bygga partiprogram, sådana saker. Jag höll ett tal på Medborgerlig Samlingspartistämma för ett par år sedan. Det finns online. Om ni skriver Alexander Bard, Medborgerlig Samling, kommer upp. Där jag förklarade vad liberalkonservatism är. Att liberalismen pekar framåt och konservatismen ger oss en stolthet över vårt förflutna. Varför de två ideologierna ska bindas ihop i vår tid för att fungera. Och hur vi ska göra det inom partiet. Det blev jävligt uppskattat, blev viralt det där talet. Och det är det alla Medborgerlig Samling kommer ihåg mig för. Alexanders tal. Det var där jag, just det. Han är ideolog. Jag driver ett forum i partiet som alla var med som inte medborgare, där vi utvecklar ideologin. Sen går vi in på de olika Facebook-konferenserna och diskuterar exakta frågor. Och så småningom leder fram till beslut partistämmer. Och jag hoppas att Medborgerlig Samling... Två saker jag önskar nästa år. Dels att det finns en konferens där inte beslut tas varje år. Där alla partimedlemmar möts och diskuterar politik. Därför är en sak med Medborgerlig Samling och Sverigedemokraterna gemensamt. Så att vi vill att alla svenskar ska kunna börja prata politik överallt utan att känna sig hotade och censurerade. Det har Sverigedemokraterna med Medborgerlig Samling gemensamt. En sak är vi överens om. Det pratas för lite politik bland vanligt folk. Pratas för lite politik hemma. Pratas för lite politik på alla ställen utom arbetsplatsen där det påtvingas idag. För det är inte på arbetsplatsen politiken ska diskuteras. Det är egentligen i alla andra sociala miljöer. På pubben ska diskutera politik. Och svenskarna måste få känna att de kan prata politik utan att de förlorar jobbet för att de öppnar käften och säger vad de tycker.
Ja, det
eller förlorar jobbet för att de har fel ordval. Vilket det är idag. Det måste bort. Det har Sverigedemokraterna med både samling gemensamt. Att vi ska prata politik överallt och våga göra det med frimodigt som det heter. Så det är en viktig grej som kommer in i den bilden. Men jag skulle säga att mitt jobb i partiet är att vara ideolog och formulera ett liberalkonservativt alternativ och skissa på ett Sverige 2050. Och där finns folk i partiet som Ulf Wiger, Claes Andersson, Monica Helsing, Lena Malmberg, Micke Flink. Skitbra folk finns i partiet som verkligen tänker framåt. Och vi tänker oss, vad är Sverige om 30 år? Det är något annat än vad det är idag. Det är inte sosse-Sverige längre.
Ja, så vad är Sverige om 30 år?
Det har slutat vara Olof Palmes Sverige. Det har blivit någonting helt annat. Det är ett mycket friare land, starkare medborgare, bättre och flexiblare bildade. Vi har hög status att jobba och försörja sig själv och andra. Kontributionsprincipen då, där alla människor får sin värdighet genom att känna att de bidrar med någonting till samhället. Och det ska alla med på. Och sen ska det vara meritokratiskt. Varenda jobb som tillsätts i Sverige ska ges till den som är bäst kvalificerad. Oavsett kön, bakgrund och vad du vill för någonting. Det är viktigt, så vi har fair spelregler i Sverige.
Så då måste ju kollektivavtalen bort. Det är det jag menar med minimilön.
Ja. Alltså, Ska du ha in
meritokrati och individuell värdering, ja, då kan du inte förhandla kollektivt om din lön. Det går ju inte.
Exakt, visst är det så. Sen kan ju människor få sammansluta sig föreningar och förhandla gemensamma saker. Det kan man mycket väl få göra, men det påtvingade från staten måste bort. Måste bort ur lagstiftningen. Det håller med om fullständigt. Det här är no-brainer för Medborgerlig Samling. Det är ett extremt företagarvänligt parti kan man säga. Därför företagarvänligheten genererar nya jobb. Och nya jobb ska vi ha. Och de jobben ska vara i näringslivet. De ska vara bland småföretagare och storföretagare. De ska vara i näringslivet. Vi ska inte ha fler jobb i offentlig sektor. Offentlig sektor ska ägnas åt vård, omsorg, skola. Det är en liten del av offentlig sektor gör idag. Den större delen av offentlig sektor idag, det är ju bara helt enkelt att hålla på och jaga oss. Och se till att vi säger och gör rätt saker hela tiden. Och styrs. Och vi ska bli någonting vi inte är för att någon liten pamp någonstans har fått för sig att de ska vara en liten påve som ska göra om oss människor. Jag anser bestämt att människor ska inte göras om alls och framförallt aldrig av politiker. Det är inte politikers jobb att ändra på oss som människor. Det är politikers jobb att administrera och serva oss som vi vill ha det eftersom vi väljer. Ska serva folket. Inte ändra folket. Men det är vad sossarna och moderaterna håller på med idag. Och det måste bli ett slut på det.
Det vore... fantastiskt. Men tror att det kommer ske i det här valet liksom.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, idéer är idéer och de är i luften och alla får ta dem. Medborg i samling går man med i för att man hoppas att någon annan ska läsa partiprogrammet och genomföra det. Mitt problem med det här är att jag anser att partikulturen av riksdagspartierna, möjligtvis undantaget Sverigedemokraterna, ska höra förbehållet om, men partikulturen inom riksdagspartierna är så sunkig idag och så patologisk att jag kan inte, de organisationer som finns kan inte genomföra den politik som Medborg i samling presenterar. Då måste det nya partiet göra det. Och det är klart att jag har ju inte någonsin haft ambition att sitta i riksdagen och bli politiker. Politiker idag blir man för att man är så illa tvungen. Jag skulle säga att de flesta medlemmarna med både i samling är medelklass, medelålders, hade hoppats aldrig behöva ägna sig åt politiken. De kanske i den åldern jag är 60 år, då de planerar att köpa en kåk i Medelhavet och bo på vintern. Och sen bo i villan i Mariestad under sommaren. Men de inser att de kan inte köpa villan i Spanien för att de är oroliga för sina barnbarn som ska växa upp i Sverige. De är riktigt oroliga nu. Skolan funkar inte. Integrationen funkar inte. Vården funkar inte som den ska. Omsorgen funkar inte som den ska. Skatten är högsta i världen. Du får ingenting tillbaka för dem. Och det korrupta system du har och massa byråkrater som sitter i åratal och åratal och bara återföder sig själva och ger sig själva samma jobb hela tiden utan att de gör sitt jobb. Det håller inte längre. Det krävs en storstädning. Det krävs ett nytt politiskt parti och det krävs en storstädning för att göra det där. Det krävs helt enkelt en borgerlighet som inte finns.
Det är intressant att du tar upp just så här partikultur. Kultur i allmänhet då? Kan du tänka dig att bli kulturminister?
Men jag anser ett jobb som ska avskaffas. Ska inte staten bort från kulturen?
Jo.
Men vad tycker, men jag är gärna nedmonterare. Alltså jag anser själv att om man går in i politiken 2021 så går man in i syfte att montera ner det här bygget snyggt. Och överallt är AN gör jobbet bättre än politiker, bättre att AN gör jobbet. Bort med politikerna i sådana fall. Börsen går ju upp varje gång politikerna lägger ner. Varje gång politikerna fastnar i någonting och inte kan fatta beslut så går börsen upp. För det är som att nu blandar de sig mindre, det är bättre för alla.
Mm, men snart är det valår igen och då kanske vi får eviga talmansrunder och då kanske konjunkturen återigen pickar upp lite. Men vad jag tänker är så här, vill medlägga ner public service?
Ja, herregud. Är det någon som tar strid med Sveriges Television, Sveriges Radio, så är Lena Malmberg.
Ja, men
hon är ju fantastisk. De tar ju strid med dem. Och frågar sig, varför ska det bygget finnas uttaget och finansieras av våra pengar? Det snor mina pengar, som Lena Malmberg säger, och bygger sig ett hus som hatar mig. Varför ska jag ställa upp på det? Jag ska ställa upp på att ni bygger en kåk som bara förföljer mig med mina pengar.
Ja, det är sjukt att de...
Det är jättesjukt. Och,
kommer du ihåg i Almedalen när de filmade dig och mig på Swedish Elephant-scenen och klippte in det i en dokumentär om alt-högern i Sverige för att det skulle se ut som att du
jag
och
jag... Jag blev stolt över alt-högern i det läget, för då är fan, det är fan, nassarna ska vara glada att de fick vara med i samma bilder som oss, för det förtjänar de inte.
Ja, jag men ska vi vara glada för att vi skulle vara med i samma bilder som dem? Det är mer tveksamt, Alexander.
Jag har ju inte beröringsskräck. Jag har inte det. Jag tror faktiskt vanligt folk kan separera inte... två människor på en bild. Även om två står in till varandra kan man hålla så här, två olika människor som har olika uppfattningar om
absolut.
Saker.
Det var försöket från SVT som jag tog
sen
anstöt
dess
för.
Hatar vi SVT. Det finns några roliga kvinnliga dokumentärfilmer på SVT. Det är klart att det finns bra människor där med. Men institutionen i sig ska självklart bort. Vi ska inte ha någon statlig propaganda och TV som dels tar skattepengarnas pengar och sen tar dem för skattebetalare hur de ska tänka. Det är helt befängt. Va? Så att det måste bort. Nej, men de där grejerna ska bort. Jag skulle säga så här att den viktigaste frågan generellt i Sverige idag är mångfaldsfrågan. Vi måste ta tillbaka ordet mångfald. Mångfald betyder från början mångfald av åsikter. Varför är mångfald av åsikter bra, frågar jag dig som är jude, för du fattar ju värdet av det. Hela den religion handlar om det.
Därför att då blir inte jag ihjälslagen.
Nej, därför då blir du inte dum. Mm. Judar är smarta. Varför är judar smarta? Varför är perser smarta? Varför får du smarta människor ur zoroastrism och judendom, men du får inte ur islam och kristendom? Därför islam och kristendom är totalitära religioner. Det är ärvt av vissa politiska ideologier som är ärvt från islam och kristendomen att de ska vara totalitära. Om du har totalitär religion eller politik som Xi Jinping i Kina just nu, blir alla dumma i huvudet sånt samhälle. Därför Xi Jinpings Kina förr eller senare kommer kollapsa. Varför kollapsar alltid tyrannier och diktaturer? Därför att alla blir korkade. Varför blir du korkad? För du får bara höra en vals hela tiden om allting. Och den är med all säkerhet en lögn. Okej, okay. Så hur blir du klok? Jo, du hör minst 5 olika åsikter, väger mot varandra och sen bestämmer du vilken åsikt som är din. Och det kan vara en 6:e åsikt som är din åsikt. Så blir du klok. Där fattar vilken snorunge som helst. Om du tittar på algoritmerna idag som styr våra beteenden online, så vill vi inte algoritmer som bara anpassar sig efter oss. Vi vill heller inte algoritmer som styrs av pengar. Vi vill inte algoritmer som styrs av politiker. Vi vill absolut inte algoritmer som styrs av akademiker. Vi vill ha algoritmer som styrs av oss. Och som har ett inbyggt random element, en överraskning i att det här kanske skulle kolla in. Det kallas antagoniprincipen. Så vill vi ha våra algoritmer. Algoritmerna så att kommer att göra politiker arbetslösa och de kommer göra alla marknadsförare och kommunikatörer idag arbetslösa. Och algoritmerna kommer så småningom göra varenda jävla politiker, näringsidkare blir arbetslösa och framförallt blir akademiker arbetslösa. De här gamla institutionerna ryker nu. Algoritmer kommer äta upp allt i vårt samhälle. Och det algoritmen kommer göra reflektera dig och reflektera mig, och sen kommer du vara intresserad av vad jag för mig och jag kommer intressera av vad du har för dig, för det vidgar mina vyer.
Jag har inte lika stort hopp till tekniken eftersom det här ska programmeras av människor och... Mm.
Vi har ingen mångfald kvar i Sverige, alltså vi har flyttat mångfalden från åsikten till utseendet. Vi har denetoniserat vår tillvaro. Så nu till exempel måste en svensk reklamfilm innehålla en svart tjej med en kines kille som är ett svenskt par och bor ihop någonstans i en kåk. Men det är samma jävla IKEA-kåk i alla fall. Den ser fortfarande ut som vit medelklass bor i Sollentuna ändå.
Med ett vitt slaviskt barn.
Med ett vitt slaviskt barn, precis ja. Som helt plötsligt är födda med föräldrarna. Men det här visar ju bara, det reklambyråerna nu ger oss är ju en absurditet. Det är groteskt det här. Det är ett försök att vara någonting som det inte kan vara. Det vill säga att om du ska sälja en IKEA-miljö till en IKEA-familj som bor i ett IKEA-hus, så måste det någonstans vara en trovärdighet att IKEA-familjen representerar IKEA som står i den reklamfilmen.
Ja.
Och istället för att plocka in en tjej från Somalia och en kille från Kina i den reklamen och låtsas de är vanliga medelklassvenskar. Det här är så absurt nu att man kan bara skratta när man ser reklamfilmerna. Och det är lika absurt när det kommer från politiken också. Så vi har landat i att vi har blivit pådrivna mångfald av utseenden, vilket är väldigt Instagram. Mm. Alltså puckad kille, puckad tjej förstår mångfald, för det är bara färger. Det är ögonfärg, hårfärg, hudfärg, lite andra irrelevanta färger. Hon har en liten läggning som man knappt ser förutom att någon har 4 hårfärger och ser ut som en toka i skallen, alla Cissi Wallin. Okay? Det är färger, massor med färger där, och det är tydligen vad mångfald är. Det är jättefarligt.
Ja.
Det där är den mångfalden kommunist-Kina kör också. Den som bara syns.
Jag tror att en hel del av
de här...
Det
var den mångfalden Sovjetunionen körde. Det var den mångfalden Adolf Hitler körde och nazisterna körde. Det skulle ha mycket färg på allting och se väldigt olika ut. Det var mångfald. Men inte någon jävla mångfald i åsikterna. Och det är det åsiktskorridoren är. Åsiktskorridoren måste förstås som namnet på att åsiktsmångfalden är mördad. Men vi borde inte diskutera åsiktskorridoren och klaga på den. Vi borde diskutera varför åsiktsmångfalden i Sverige är död. Och varför alla svenska riksdagspartier har samma politik. Det borde diskutera.
Och det gör vi ju här, tack och
lov. Ja, det gör vi. Men, vi får ju tala fritt och tack gode gud för YouTube för det.
Alltså. Jo, men vi måste bara konkurrera med ett skatteschabrak som kostar 9,5 miljard i år. Och därtill pressstöd till alla andra medier. Så det är en hel... Jag ser det ju som otillbörlig konkurrens, public service och pressstöd.
Ja, public service framförallt. De kommersiella tv-kanalerna däremot som tjänar annonsintäkterna, de har ju bara cupcake-recept kvar. För de är så woke också nu och så rädda för allting som går utanför ramen. Så att de sparkar ju varenda programledare som varit lite full någonstans.
Telia äger TV4 nu och Telia är ju majoritetsagt statligt.
Och så Telia gjorde bort sig i centralasen och tvingar nu på den traumatiska upplevelsen på TV4, vilket är absurt. Jag älskar ju TV4, jag har aldrig haft problem med dem, jag har inga konflikter med dem överhuvudtaget. Det vill jag vara väldigt noga med att säga. TV4 har jag bara bra relation med. Jag kommer säkert vara där snart igen. Men TV4 för mig har ju hamnat under Telia som ägare. Och de borde istället vara självständiga, för de kan media på TV4. Samlar man under Telia, och det är ju så att Telia stryper bara TV4 och gör det tråkigare och tråkigare och mer politiskt korrekt varje dag som går. Och det är ju problemet med den kommersiella sektorn. Det är att företag i Sverige idag, näringsliv idag, tror att de ska följa med extremvänstern med på woke-tåget.
Mm.
Vilket är bisarrt.
Och du ska i alla fall försöka övertala dem de kommande åren att inte göra det då?
Nej, jag kommer sitta och vänta och göra det känt att jag har varit skeptisk till Vogue. Du också har gjort det. Och sen kan du och jag tillsammans som konsulter ta väldigt mycket betalt för att städa de här företagen sen. För det är så man tjänar de stora pengarna i näringslivet. Man låter näringslivet göra bort sig och sen blir det kris. Och då är man svaret på den krisen.
Kommer jag få skälla på folk? Kommer jag få skälla på folk?
Nej, du ska mest vara lite överseende. Och så, men stackars, gjorde du så fel för 4 år sedan. Och det har kostat 5 miljarder. Nej men lilla gubben, kan vi ändra på det här då? Och då får du betalt.
Okay,
man får inte betalt om man sköljer ut folk. Man får betalt om man hjälper folk.
Okej.
Men det är så det går till i näringslivet. Så att näringslivet springer också efter samma pipa som Socialdemokraterna skapat. Det är radikalfeminismen och det är miljö- och klimatfanatismen som är statsreligionerna i Sverige idag. För vi saknar våra frikyrkor och nykterhetsloger så jävla mycket. Det är det vi gör. Och frikyrkorna är tillbaka i sexmoralismen.
Vad menar du med
det? Den nya synden nu att det finns en åldersskillnad mellan 2 sexuella partners.
Jaha, är det så pass?
Ja.
För jag har lite åldersskillnad mellan mig och min partner.
Ni är inte okej, du Hanna. Och jag är inte okej heller. Jag ligger med folk som både äldre än jag själv och tar i ordentligt. Jag har legat med en kvinna som är äldre än min mamma.
Oj.
Ja, oja.
Oj.
Man ska tio åt alla håll, tycker jag. Jag är totalt icke-PK när det gäller sex idag. För att även om jag bara ligger med folk som vill ligga med mig och till och med lite väl ihärdiga, så räcker inte det längre. För nu är det icke-PK att ligga med folk som inte är din egen åldersgrupp. För det är snuskigt. För tänk om han är 35 och hon är 18.
Ja, det vore ju...
Som ju Hanif Balis, den här mattelektionstjejen var. För hon var ju på Tinder.
Okej,
inga där... svenska journalister vet ju om att Tinder har 18-årsgräns. Så om man hittar någon på Tinder så påstår ju den person man hittar att de är 18 år gamla.
Jo, men inte det som att ringa till Heta linjen på 80-talet. Du måste ju nästan förutsätta att det är en klass med skolbarn i andra änden.
Tror du Tinder är så? Ja, det går i alla fall inte juridiskt att påstå att det är anledning att misstänka att någon under 18 år hittat dem på Tinder. För på Tinder måste man vara 18 år. Det är Tinders skyldighet att se till att alla deltagare på Tinder är 18 år gamla. Då är det Tinder du ska stämma skiten nu och inte den här tjejen, eller tjejen stämmer skiten ur dig. Så är det faktiskt när det gäller 18-årsgränsen. Men det spelar ingen roll, för nu är det omoraliska vi pratar om, så att någon inte är önskvärd längre och inte får vara med och inte får synas och inte får vara politiker. Då räcker det med åldersskillnad mellan sig själv och sin sexuella partner i vilken riktning du vill, för det är snuskigt och hemskt nu.
Och då har vi den sista frågan kanske i det här samtalet för den här gången i alla fall, och det är...
Nej, nu... ska det sluta snart?
Nej, fast jag misstänker att du kommer prata en del om det här, för nu kandiderar ju du till riksdagen.
Ja, officiellt gör jag
faktiskt
det.
Är du då redo för den typ av granskning som ditt privatliv kommer att utsättas för, Alexander Bard?
Nej! Det är inte alls det. De kan glömma det. Nej, mitt privatliv. Jag tänker inte fläka ut det för någon. Och jag tycker snarast att politiker har rätt att privatliv. Hela min grej idag handlar om att försvara det privata och det heliga mot attackerna från det profana och det offentliga. Det är för det internet vi känner till idag och det mediasamhälle vi skapat och det politiska och andliga klimat vi skapat premierar alltid transparens och utfläkning. Vi lever alltså ironiskt nog, med tanke på att porr är så fult i vårt samhälle, så lever vi i ett extremt pornografiskt samhälle. Ett socialpornografiskt samhälle där till och med Annie Lööf fläker upp hela sitt själsliv och blottar det framför kamerorna som om det vore helt oproblematiskt som politisk ledare. Jag kommer aldrig någonsin som politisk kandidat släppa in en kamera i mitt kylskåp. Aldrig någonsin. Jag anser att det är åt helvete fel, för det enda jag ska stå till svars för om jag är politisk kandidat är vad jag tänker göra om jag sitter i riksdagen, vad jag tänker göra om jag sitter i stadshuset eller vad jag tänker göra, det vill säga lägga ner om jag hamnar i ett landsting. Jag ska bara hålla sig ansvarig för vad jag gör som politiker.
Ja, precis.
Mitt privatliv har faktiskt ingen jävel med att göra, och det är helt ointressant för min arbetsuppgift. Det är därför jag har en bra relation med TV4 idag. För när bråket om Talang uppstod, och det var produktionsbolaget Fremantle i USA som jag hade krig med, inte TV4. TV4 gick ut in i det sista och sa: Alexander är anlitad av oss. Han kommer till Talang och gör sitt jobb i programmet, och det är det han ska göra. Vad han gör i övrigt är privat, vad han har för politiska åsikter, vad han har för religiöst engagemang, är vi fullständigt fan, jag har inget med hans jobb att göra. Och det måste in i politiken med. Så politikerna måste ha en tydlig gräns mellan vad de gör privat och vad de faktiskt gör på sitt jobb. Och det är jobbet de ska vara ansvariga för. Skandalerna runt politiker för att de gör någonting som inte har med politik att göra måste få ett stopp. Därför att varje gång vi petar någon som är en Talang, en Hanif Bali, ersätter den talangen en medelmåtta. Den som fyller platsen en talang ryker är alltid sämre. Och om vi till slut petar bort alla talangerna och ser till att ingen talang vågar kandidera till politiken, får vi ett sånt jävla ölag till politiker kvar. Och det är där vi är då. Partiledarna, partierna är fulla av jävla nollor.
Ja,
och det är vårt eget fel, därför att varje gång det har blivit en skandal åt någon så springer folk under lynchmommen och säger avgå, avgå, avgå. Nu gör vi det långt utanför politiken, nu gör vi med allt. Avgå, avgå, stoppa, tysta, ta bort. Och varje gång någon avgår som är en talang och sitter där i kraft av en karisma, då ersätter vi dem med något mycket sämre. Vem som än ersätter Hanif Bali och Moderaterna kommer vara sämre än Hanif Bali. Och då blir Moderaterna sämre och förmodligen skjuter de sig själva i huvudet den här gången, förlorar alla väljare under 40 års ålder och dör. De kommer gå samma väg som Liberalerna. Jag tror tyvärr det som kommer hända om de petar Hanif. Ja, det är min profetia nu när vi sitter i september 2021.
Och jag vet för mycket vid det här laget för att ifrågasätta dina profetier. Vi får vänta och se helt enkelt. men
Hanif, det bara ringa mig. Du ska absolut vara en kandidat, om inte annat indirekt. Jag krattar vägen för dem. Er bolig samling är Hanif Bali djupt uppskattat. Helt okontroversiell dessutom, till skillnad från Moderaterna. Det kan vara skönt att lämna det där gänget av folk som ständigt hugger i ryggen så fort det händer någonting. Och vara på ett ställe där folk är mer hedervärda. Och det tycker jag måste ha nya partikulturer för att kunna ha en hederlig kultur.
Jag tror att du har helt rätt idé om inte annat. Dessutom så är det så att det här med talanglösa politiker måste redan ha hänt. För nu kandiderar ju du till riksdagen.
Så... Som en sista desperat räddning, va?
Ja, men det är väl innan, ett symptom på något.
Innan imperiet faller ihop helt så måste någon kliva in och försöka få ordning på det. Ja. Vet du vad som fick du tippa över? Att Dominika Persinski, stackaren, ställer upp för sin kompis Nyamko och ska bli kandidat för Liberalerna. Kan du tänka dig något roligare än att Chang Frick är moderator i en debatt mellan Dominika Persinski och Alexander Bard i Almedalen 2022?
Nej, det vore faktiskt otroligt roligt.
Visst vore det kul?
Jag skulle betala för
att se
det.
Jag tycker det är så vi ska ha den debatten samtidigt som Nyamko står och stakar sig genom sitt tal, så får vi se om hon kan ta publiken ifrån oss. Det är ju ändå Liberalerna vi promotar.
Ja, men det, alltså, vadå? Det är väl inte så galet att du ställer upp för med tanke på att alla partier försöker ju rekrytera. Alltså, Dominika är väl ett typexempel på att man försöker få in någon som har ett namn och dra lite röster till partiet.
Ja, men sen sparkar de ju ut dem nästa veva, det är det som är problemet. Så att...
Så hur kommer med att behandla dig när du har fått de där 1,5 miljonerna kryssen?
De gjorde en deal med Katarina Janouch förra gången, vilket var bra, men det var en illa gjord deal. Så att de hade inte satt ner ordentligt och tänkt sig för innan de gjorde dealen. Det finns inget ont blod mellan dem, och det hedrar både Katarina och partiet. Katarina tycker nog fortfarande att vår samling är det absolut bästa partialternativet i Sverige. Och hon har en hög status inom partiet. Och många lyssnar på henne och tycker att hon är väldigt, väldigt viktig och väldigt karismatisk. Jag försvarar alltid Katarina. Jag tycker att hon är skitviktig i svensk politik. Ann Hebeland är också jätteviktig. Anna-Karin Windham är jätteviktig. Det här är matriarkerna i vår tid. Liksom. De är asviktiga, de här kvinnorna. Men det gör bara att jag har tänkt mig för. Jag har suttit och varit med i partiet några år. Jag har hållit mina ideologiska tal med stort stöd på partistämmorna och känner att jag brett stödde partiet. Så att jag sätter upp mig själv som en kandidat någonstans på listan. Det var nog faktiskt en skyldighet att göra det i läget också. Det vore någonstans ohederligt att stå bakom er samling och inte göra sig själv tillgänglig. Men jag kommer aldrig låta någon gå in och snoka mitt privatliv. Det enda egentligen svenska på riktigt bryr sig om att man betalar skatten. Och att man betalar skatten i Sverige. Och det gör jag. Motvilligt, men jag gör det. Gjort i alla år.
Ja, och vill helst betala mycket mindre i skatt då.
Men då ska andra få göra det också själv. Ja. Alltså, jag har betalat skatten i alla år. Och det tror jag egentligen är det enda svenskarna stör sig på. För om du tittar på Gudrun Schymans fall. När hon ramlade ut i Vänsterpartiet. Och varför FI aldrig lyckades. Hon fick aldrig med sig Vänsterpartiväljare över till FI.
Mm.
Så var det igen en skattesmitning som var den stora skurken. Det är nog det brott som man aldrig förlåter i Sverige faktiskt. Och skattesmitar alla partier blir utstängda. Och de kommer aldrig tillbaka. Det är sveket mot systemet som sådan. Om du inte vill betala höga skatter. Måste du engagera polis och driva igenom lägre skatter. Du måste gå igenom demokratin. För att kunna ta dig den fördelen. Jag tror heller ingen av dem som flyttat utomlands. Och skattesmitit någonsin kan komma hem till Sverige. Och vara trovärdiga. Utan det är en av de sådana som jag som sa. Att, nej, jag betalar skatten. Stannar i Sverige. Jag tänker hålla på med en skatteplanering. Jag tänker följa alla reglerna som finns. Och skriva ett litet rätt brev varje år till Skatteverket. Jag skriver, jag är livrädd för det. Jag har gjort allt jag bara kunnat. Det är det minsta grej som är konstig. Ring mig så kommer jag upp och tar en kopp kaffe och så sorterar vi ut det. Jag vill inte ha konflikter med Skatteverket. Det vill ingen ha i Sverige. Och det tror jag är den enda etiken som faktiskt håller ihop Sverige.
Och den enda myndighet
för det funkar. Resten är smakfrågor faktiskt. Och därför går det att förlåta allt annat. Och det är ju sossarna bra på att göra, vilket hedrar de. Moderaterna är usla på att förlåta folk. Och jag tycker det är schysst när Ida kommer tillbaka, sossarna. Det kommer att göra under Magda. Sossarna ger en timeout, håller borta ett par år, så får du en chans till. Sen kan ju Simona Sahlin bränna varenda chans du får. Men ja, det finns ju faktiskt de som tar varningen, kommer tillbaka för att de blir alldeles hårt dömda och sen gör de fantastiska karriärer. Och det måste borgerligheten lära sig av sossarna, att man ska kunna göra det.
Så vad är taglinen för din kampanj?
Skatteupproret.
Hashtag skatteupproret.
Hashtag skatteupproret. Det kommer förr eller senare, och kommer inte 2022 kommer det komma.
Jag hoppas
svenskar, och inte minst svenska män, som idag är högern. Idag är högern manlig och vänstern är kvinnlig i Sverige. Det är, könskriget är redan uppdelat mellan lägen. Den nya vänstern och högern är en kvinnlig vänster och en manlig höger. Jag tror att den manliga högern kommer till slut missnöjt komma. Fy fan vad vi sliter. Ändå spricker liksom det sociala med äktenskap och alltihopa. Jag sitter ensamma till slut på högen fast jobbat hårt till att betala skatten. Vad fan får jag ut av det här? Och de männen kommer bli riktigt arga. Och där tror jag rekryteringsbasen ligger för skatteupproret. Och det är Moderaterna har ingen trovärdighet i det eftersom det är ett högskatteparti också. Det är Medborgerlig Samling som är de enda som har trovärdighet som skattesänkare i Sverige.
Ja, då får vi hoppas att alla röstar på Medborgerlig Samling i valet 2022.
Gå gärna med. Och sen en sak till. Jag skulle gärna se mer rekrytering av folk som har god smak. Vi behöver hjälp med profilering. Vi behöver hjälp med estetiken. Vi behöver hjälp med en snygg, bättre partiflagga. Det debatteras i partiet, men alla är amatörer. Ingen har något jobb, ingen får betalt för att jobba med vår samling, så alla jobbar på sin egen fritid, väldigt ideellt att jobba. Vi behöver folk som på sin fritid är beredda att kavla upp armarna och jobba, och de är varmt välkomna. Och medlemmarna, det här är det enda politiska parti i Sverige som växer. Vi växer med 600 nya medlemmar i månaden just nu. Så att det med vår samling kommer förr eller senare slå igen, det är övertygad om.
Ja, det vore kul om du fick rätt, därför att en ny starkare grundlag diskuterade jag med Per Lindgren i den här podden så sent som förra veckan.
Jag är helt med på det. Så att till exempel oskyldiga killar som inte har gjort några våldtäkt inte ska sitta 4 år i fängelse för våldtäkt. Det ska inte få hända.
Nej, ska det, men då tänker du på habeas corpus, liksom, att rättsprincipen att du är oskyldig tills motsatsen har bevisats.
Och bevisningen måste vara teknisk. Den kan inte vara hörsägen och skvaller som det är i Sverige idag. Några tjejer som snackar ihop, sitta på vad fan som helst en person de inte gillar, får inte gälla som bevisföring i en svensk rättegångssal. Det är ett vidrigt brott mot juridikens grundprinciper vi har i Sverige just nu.
Har du läst domen mot Jean-Claude Arnault?
Ja, det har jag gjort.
Mm. För det som jag förstod den när jag läste den, nu var det ett tag sedan här, men som jag förstod det så var den tyngsta bevisningen var ju den här alltså DN-artikeln av Matilda Gustafsson.
Ja, det var vilket inte någon bevisföring alls.
Nej, det är ju...
kallas justitiemord.
Ja, och sen så var
det... Jag är rädd för att vi kommer se fler sådana mot män, riktade mot män de närmaste åren. Och i takt med att Socialdemokraterna blir allt mer desperata med sin enda ideologi, vilket är radikalfeminismen, så kommer det se mer och mer sådana galenskaper. Och då är frågan... när får svenska män nog? När säger de ifrån? När säger de att jag vill inte att jag eller någon av mina vänner eller mina söner ska hamna 4 år i fängelse för våldtäkt för att de har tittat på fel tjej vid fel tillfälle? Alltså, när får de nog?
Alltså, jag har en plan. Den är lite kontroversiell. Men jag föreslår att vi för ett tillfälle av kanske 3 månader häller testo i grundvattnet.
Och var ska Tesserna köra runt Stockholm och inte ha någon ringled runt Sveriges huvudstad? Ja, bara en sån sak. Jag blir galen på det här. Det är dumheten i det här överklagande systemet vi har också. Men den oförmågan att falliskt fatta beslut och genomföra beslut om saker. Varför har vi inte en tunnel mellan Nacka och Värtahamnen i Stockholm så vi slipper ha tung trafik som klockar igen hela stan i en enda stor hjärtinfarkt? Det är en enkel fråga. Varför ser Miljöpartiet till att oljeverket i Karlshamn står och bränner olja utav helvete för att se Sverige med el? För att de är så jävla neurotiska vid att stänga kärnkraftverk så Sverige får elunderskott. Och oljan börjar eldas igen, precis som i Tyskland. Det är vansinne. Jag blir galen på att Miljöpartiet är miljöns värsta fiende. Att inte folk fattar bättre.
Och liberalerna är antiliberala. Alltså Sverige är ju... det som i den här Netflix-serien kallades The Upside Down. Det är som en ond spegeldimension av vad verkligheten borde vara.
Ja, men det är som liksom. Liberalerna, deras logga. Loggan ser ut som en kuka. Men det är det som är bra med det nya partinamnet. Men namnet är fel. Loggan var ju toppen, men namnet är åt helvete. Ja. Kom igen.
Liksom. Och nu begär du
ni
alltså...
ni är inte liberaler. Ljug inte. Sluta nej. Ljuga.
Och nu efterfrågar du för medsräkning någon med smak som alltså kan designa om eklövet så att det ser mer ut som en penis.
Ja, gärna det, mer falliskt. Alltså, att det är blå och grön färg tycker jag är toppen. Det blir turkos som inte annat. Det är jättebra partifärg. Men Medborgerlig Samling har den enda radikala miljöpolitiken som håller. Till att börja med. Det är ett grönt parti på riktigt. Och sen självklart blått det betyder att vi är stolta om vi är borgare. Och svenskarna har blivit borgare. Majoriteten av svenskar idag är borgerliga människor och en borgerlighet. Kan vi då få en civiliserad borgerlighet i Sverige och ha det här?
Det vore jättetrevligt, men ja. Det är en bondenation så jag är inte säker.
Nej, men då får vi lära oss av Schweiz och Danmark och imitera dem som är mer borgerliga länder än Sverige. Jag vill att Sverige ska bli ett borgerligt land. Och i ett borgerligt land håller man friheten högt och man är stolt över sig själv och sina traditioner. Det är vad jag vill se i Sverige också. Jag vill lyfta med svenska flaggan och vara stolt över mina traditioner och min identitet. Och jag vill samtidigt säga att det är ett land som håller friheten högt och vi slåss. Bra grejer att vi inte följde med covid-19-förloppet ut i Europa. Det var ju tack vare att politikerna klev tillbaka och epidemiologerna fick ta över. Jag tycker det är jätteskönt att vi tog den attityd som vi gjorde och var lite realistiska och lita på folks omdöme. Det är svensk frihet. Och jag älskar att svenskarna i varenda opinionsundersökning som görs idag är de som är mest kritiska mot kommunistkina i hela EU. Jag skulle gärna se också att svenskarna blir bättre Israelvänner. Men där är jag rädd för att det är bara Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling som är Israelvänner i Sverige idag. Garanterat Medborgerlig Samling som har en homosexuell judisk partiledare dessutom.
Ja.
Jag tror inte judarna har någon annan vän de kan lita på längre i svensk politik. Och det är Israelvän och EU-vän betydelsen vän till frihet och demokrati är väl något fundamentalt man borde leta efter.
Nej, Liberalerna har ju övergett vänskapen med Israel nu, om jag har förstått saken rätt. De har vänt där.
De har heller inte läst längre islams historia och fattar heller inte att Mohammeds första stora krigsseger var att fullständigt mörda och tillintetgöra fyra judiska städer på arabiska halvön. De känner inte till islams långa historia av antisemitism. De känner inte till förhandlingar mellan grandmuftin av Jerusalem och Adolf Hitler som pågick i slutet på 1930-talet om hur judarna skulle tillintetgöras. De har inte sett de tomma judiska kvarteren i Damaskus, i Tunis, på Djerba, i Marokko, i Jemen som tömdes 1948 när judarna flydde hals över huvud till Israel för att komma undan masslakt i arabvärlden.
Mm.
De känner inte till det.
Nej.
Det är fruktansvärt att de inte kan Mellanösterns historia. Det gör mig så jävla upprörd. Men när liberala nu dumpar Israel, då har de ingen själ kvar alls.
Ja, nej, det är väl, jag tror visst, Per Ahlmark ska nog vara glad att han har gått ur tiden, faktiskt.
Ja, han skulle skämts över det han ser idag.
Ja.
Fruktansvärt är det. Och det är trots Nyamko. Jag håller Nyamko högt, jag gillar henne som person, jag gillar Dominika med, men jag säger bara en sak. Nyamko och Dominika, när det här är över är ni välkomna att gå med i Medborgerlig Samling. Ni kan gå med på valnatten, det går alldeles utmärkt. Välkomna in, ni kommer bli högst uppskattade i Medborgerlig Samling. Och Nyamko kommer äntligen hitta folk som håller med ideologiskt istället för fiender som motarbetar med enda sekund som de har Liberalerna.
Ja, och jag kommer faktiskt träffa Lena Malmberg nu. Ja, samma vecka som det här avsnittet släpps kommer jag vara i Järfälla på Medpub och hålla föredrag om min bok och vad jag tror om Sverige framöver.
Hoppas det läggs ut online så alla kan lyssna på det, för det kommer bli toppensamtal. Lena Malmberg är grym. Hon är en riktigt varm, härlig matriark. En äldre kvinna full av visdom som Sverige behöver. Hon är Medborgerlig Samling. Hon är dess själ och hjärta.
Ja, hon är otroligt fin. Och med de orden vill jag faktiskt tacka dig för att du kom förbi dekonstruktiv kritik igen, Alexander Bard.
Alltid ett sant nöje.
Det är...
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Alexander Bard, vår nästa president. Och ja, jag stavar president med Z. Kryssa Alexander i nästa val för varför inte? När dina ledare och din elit beter sig som barn finns det bara en sak att göra. Ta ifrån dem veckopengen. Denna elit lever nämligen på dina surt förvärvade pengar. Många av de problem vi har i Sverige idag beror på detta ledarskap. Lösningen är därför inte att ge dem mer pengar. Lösningen är att ge dem mindre pengar, mindre makt och mindre inflytande över ditt liv. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver. Du vet väl att du som är Patreon får avsnittet 2 dagar före alla andra oavsett vilken dag det publiceras. 2 dagars försprång är inte så illa för att vara först med det vi som bor i Sverige pratar om, först några år efter att det talats om det här i dekonstruktiv kritik. Det går också bra att stötta DK via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med YouTuben Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet The Liberators och är en bokturné. Jag kommer att tala om Det här är en svensk tiger och Rättegången mot mig, och Henrik kommer att tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som, liksom Det här är en svensk tiger, ges ut på Samizdat förlag. Så kom och gör oss sällskap. Den 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 och 2 november i Stockholm på Skalateatern. Den 3 november i Norrköping på Bron, Salong och scen, Harrys ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand. Och den 17 november är vi i Malmö på Slakthuset. Och biljetter finner du på theliberators.se, som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Glöm inte att titta på mig och David Eberhardt på min YouTube-kanal och dela gärna om du tycker att det är roligt. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.